I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln, mina damer och herrar. Idag är det dags för ännu ett avsnitt av Stephen King. Tyvärr så är det här lite sent, det är inte Year of the King längre, men jag har varit lite så här, men vi måste ha Stephen King med i alla fall. Det här ska vi dyka in i en skrämmande värld, lite kusligt. Så att greppa tag i biostolarna, ta och le lite, för nu kommer leksakerna och attackerar oss. Vi ska prata filmmusik och ett avsnitt från antologiserien Nightmares and Dreamscapes. Så hur känner du, Fredrik? Har du respekt för dina leksaker?
Jo då, det har jag. Mest känner jag att det är skönt att vi äntligen gör det här avsnittet, för det här flaggade vi för 3 avsnitt sen. Sen kom det så jävla massa saker emellan.
Ja, det, ibland så. Och idag, till skillnad från förra gången, så har jag en röst att prata med. Tack och lov att 1177 hjälpte mig till en ordentlig allergimedicin. Det var inte kul att vara utomhus när det blåste precis in till alla träden. Dels så vart man gul på grund av all pollen, och dels så liksom kunde man knappt andas sen till slut. Läget med dig i övrigt då?
Jo, men det är ganska bra ändå. Sommaren börjar ju titta in här nu. Men visst, Eskilstuna är som Eskilstuna är tyvärr. Och vi har ju precis, nu när vi sitter här och spelar in, så är det ju bara timmarna efter det här stora slagsmålet ute vid Munktellarenan som har lämnat 4 tonåringar knivskurna, varav 2 ganska allvarligt. Liksom verklighetens skräck gör sig plötsligt påmind igen här. Så ja, hepp det hepp. Det är märkliga tider vi lever i.
Jo, det är
annars
sant.
Är det bra.
Ja, jag har sagt jobb. Det är typ vad jag har gjort. Och vi fått 3 stycken nej. Ja, jag tror att det är på grund av min ålder. Det är nog det som är största bekymret.
Sen har vi en helvetes jävla inflation just nu, liksom lågkonjunktur som står härliga till.
Ja.
Men ja, man ska aldrig ge upp.
Nej, det ska man inte göra. Men i vanlig ordning då tänkte jag vi skulle prata om något som vi har sett sen sist. Mm-hmm. Så jag börjar med Il Fredrico. Vad har du sett som kan vara intressant?
Jag har sett en hel del som har varit ointressant ändå. Jag har varit lite på en blast from the past här. Jag såg om Underworld. Nu ska vi se. Jag tänkte se Mila Jovovich, men hon är ju inte med i den. Hon är ju med i, vad heter det, Resident Evil. Kate Beckinsale. Eller hon. Där. 2003 där, den såg jag om. Vampyrer versus varulvar. Hej hopp. Det var väldigt fånigt. Men ganska underhållande.
Men hon, Beckinsale, det var lite så här, som jag säger, en crush för alla killar när det där kom. Säg någon som inte var betuttad i henne liksom.
Sen såg jag om Doom-filmen, den första av de 2 nu som finns. Den från 2005, den med Dwayne Johnson och Kurt Urban. Här kommer jag ihåg att jag tyckte var en ojämn film, men som alltid har underhållit på något vis och vänster ändå. Och nu lyckas jag hova in en billig Blu-ray här. Så ja, men det var kul ändå, lagom dum men påkostad film ändå. Sen har jag ju varit och gästat podden som fruktade solnedgången. Och där kollade vi då på den högst eminenta och djupt problematiska slasherfilmen Sleepaway Camp. Och det var så good old times.
Det hängde och dinglade som vanligt där, eller?
Det gjorde ju det. Och vill ni veta mer om det, då får ni ju söka upp deras podd, vilket ni gör med, ja, med förtjänst kan göra, för det är kul.
Ja, och det, de finns överallt, precis som de sa i förra avsnittet.
Jajamän. Men utöver det så har jag inte sett så mycket.
Nej, och det är samma här. Jag har mest kollat på YouTube faktiskt. Alldeles ohälsosamt mycket på YouTube. En massa så här YouTube-dokumentärer som det kallas. 10 minuter så att, ja, det här händer och så är det si och så är det så. Och så vet man inte om det är sant egentligen. Men jag hittade lite intressant om det här med bedragare runt om i världen. Och då är det en kille ifrån... Jag kommer inte exakt ihåg var han bor, men hans YouTube-kanal heter Pleasant Green. Då fick han ett sms där det stod: hej, jag kommer ifrån och sen någon lånbyrå och jag tänker skriva av alla dina lån. Ring mig på det här numret. Och han ringde ju inte, men han svarade på meddelandet. Åh, vad bra. Hur kan du göra det? Och så började det. Och i slutändan så kom man fram till att det var en chef i Indien, tror jag, som använde anställda i Nigeria som i sin tur hade pengasmugglare, eller man ska säga, i USA. Så att det finns något som heter den vanliga Amazon-skammen. Då ringer de upp dig och säger: hej, du har en order här på Amazon, $400. Aj då, det har jag ju inte alls. Ja, okej, vill du säga upp den? Ja, det vill jag. Bra, då måste jag koppla till din dator. Ja, och så kopplar de upp datorn och du ska fylla in någon återbetalningsformulär. Du fyller i det och sen säger han: skriv i hur mycket pengar det var. Det var $399 liksom. Ja, jo, skriver man i det. Och eftersom han är kopplad mot min dator, då kan han ju också redigera det jag skriver. Så då när du skriver 399 så lägger han på 2 nollor. Och då säger jag: åh nej, du fick $39,000. Nu måste du skicka tillbaka det till mig kontant. Det är ju så hemskt att folk får sina liv förstörda. Så det är lite skräck där också.
Gud,
ja. Här är de jag såg, det var mest att det var mot amerikanare. Och fast det var 7 biljoner om året som blir stulna, så.
Ja, det är om man skämmer marknaden is alive and kicking.
Ja, precis. Det är hemskt. Och de använder alltså amerikaner som åker och hämtar de här lådorna med pengar. Sen köper de bitcoin för det. Och så kan de skammercheferna få en liten payday där. Ja, så nu vet alla hur man gör. Och det har jag tittat på. Det var tillräckligt mycket skräck för att... göda mina drömmar, höll jag på att säga, men göda mitt behov av skräck den här veckan. Men dagens tema är ju faktiskt mitt. Halleluja. Vi ska prata om filmmusik, eller musik i film överlag. Så att jag tänkte fråga dig, Fredrik, just musik och film, vad tänker du på då?
Jag menar att det är väl det som särskiljer film från väldigt många andra medier. Egentligen inte, teater har ju självklart också väldigt mycket musik till sig. Men det är ju det att film med hjälp av sitt visuella medium så kan man ju ha det som endast filmer kan är ju, vad heter det, närbilder. Det klarar du ju inte av på teater. Hon sitter liksom kikare där liksom bara glor artisterna rakt i ansiktet. Nej, men det i kombination med då musiken. För liksom musik är så otroligt avgörande för film. Att sätta tonen, bara ha ett trevligt soundtrack överlag kan göra att en kanske halvdassig film bara lyfts av sin musik. Men också hur mycket spänning, hur mycket atmosfär man kan skapa med musik. Jag vet ju att stackars Steven Spielberg under skapelse, alltså redigeringsprocessen utav Hajen såg ju The Rough Cut. Och då är ju det utan den pålagda musiken. Och han var ju helt övertygad om att den här filmen kommer ju floppa stenhårt. Och det förstår jag ju, utan spänningsmusiken, dam, 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 dam. Ja, då blir det inte mycket till spänningen.
Då blir det inte Hajen överhuvudtaget.
Nej, men och det är också där att vissa filmer har ju sitt eget soundtrack. Halloween har ju sitt, John Carpenters fantastiska syntmattor. Fredagen den 13 har sitt. Och liksom, ja, och man ska ju inte bara liksom stirra sig blind på just musik, utan alltså ljud överlag. Det är en sån jäkla medium att arbeta med. Och kan du göra det effektfullt och bra, ja, det kan lyfta som sagt en medioker film ändå. Hepp.
Okej. Okay. Men då kan jag börja då. Under 1800-talet så börjar man ju med de första rörliga bilderna. Och det bestod ju oftast av korta stumfilmer eller som den här klassiska tåg kommer in på stationen tror jag den heter. Eller folk slutar jobbet på fabriken.
Det var de här bröderna Lumière där.
Precis, de allra tidigaste. Men då var det ju väldigt ovanligt att man använde musik, eller det var obefintligt att man använde musik då, utan det här var ju 15 sekunders filmer som dels var svindyra att spela in och dels så var de väldigt avancerade. Men istället så tänker jag att vi börjar från början på 1900-talet när den filmtekniken vi känner idag utvecklas både tekniskt och dramaturgiskt. Då blir liksom behovet av musik till filmen uppenbart. Bristen på tal gjorde att man verkligen behövde ha någon form av stämningssättande musik eller ljud. Så. Och då började biografer anställa exempelvis pianister som fick sitta och improvisera till filmerna på filmduken. Och ofta så spelar de populär musik, särskilda kompositioner eller så skapar de egna melodier bara för att matcha händelserna på duken. Så med andra ord kunde de här så kallade biografpianisterna, de kunde ju styra hur filmen skulle upplevas.
Gud, alltså det, jag tänker på vissa stumfilmer som jag har sett. Jag vet att jag har sett Nosferatu, den här från 22. Det är en sån här, jag vet inte om den är public domain numera. Men då har jag också liksom sett det. Då har man ju komponerat ihop den med public domain musik. Alltså oftast klassisk musik. Och det matchar ju inte för fem jävla öre. Så liksom, jaha, okej, nu kommer greve Dracula och smyger här. Och så ska det vara spännande musik. Men så är det typ Vivaldis glattigt liksom trallari trallila. Jaha, okej. Men vi gjorde ju, och det är ett bra avsnitt, jag rekommenderar er att gå tillbaka och lyssna.
Körkaren.
För där gjorde man ju faktiskt ett egenkomponerad musik som skulle passa till det som hände på bild. Så jag tänker de pianisterna som du nämnde där som matchade till filmen, de skulle ju ha högre betyg istället för den idioten som bara satt och spelade Mors lilla Olle om och om igen.
Ja, definitivt. Men just de här pianisterna som de anställde på biografer ute i landet, de mindre biograferna, de hade ju inte råd med vad som kom lite längre fram. Så under 1910- och 1920-talet så började de här större biograferna i större städer. De installerade mer avancerade ljudsystem. Så till och med sådana som man kunde spela olika instrument. Typ, ja, men tänk en tidig synt ungefär. Och särskilt i storstäderna, där hade man i vissa biografer till och med egna orkestrar. Bra exempel på det, det är att titta på Singing in the Rain. För där har de en hel jätteorkester med till den sista stumfilmen som de visar upp.
Ja, och där har du också den här roliga lilla, du kanske kommer in på det sen, men också den här clashen som uppstår när skådespelarna ska gå över att gå till att prata.
Ja. Men som sagt, tekniken utvecklades ju hela tiden, och precis som i alla andra branscher var det någonting filmbolag älskade, så var det ju pengar. Och nu kommer ju på det att, ja, men vi har ju en grammofon. Så att i samband med att de distribuerade filmerna till biograferna, ja, då skickar de också med en grammofonskiva som de kunde köra under tiden. Så pianisterna och musikerna, de kunde ju se sig i skyn efter jobb på en biograf. Men som sagt, det här var ju ofta de mindre biograferna som fick själva skivorna. För det var ju ändå exklusivt att gå på bio med en levande orkester.
Och då kunde du säkert skryta med, för då var det inte kreti och pleti som satt vid i orkesterdiket där, utan då var det ju någon remitterad pianist och någon dirigent jävel där. Så jag tänker då var det lite exklusivt bara för det.
Ja. Och så 1927 då nådde stumfilmerna sin klimax när The Jazz Singer kom och introducerade då film med synkroniserad dialog. Så med andra ord vart den filmen början till slutet för den eran, 30-åriga eran av stumfilmer. Och då kommer vi in på det som vi kan kalla talfilmen. Och här har jag delat upp den musiktypen och musiktekniken man använde på respektive tiotal. Eller årtionde heter det på rätt svenska. Så att den har utvecklats både rent tekniskt, det har också gått i per årtionde olika. Som vi börjar med 1930-talet, då det var en snabb och ständig utveckling av vad Hollywood sen började kalla för talkies. Det vill säga talande film, där man synkade både ljud och bild. Och det vart ju enormt till slut. Och på 30-talet då har vi ju kompositörer som Max Steiner. Han skrev musiken till Casablanca och Borta med vinden. Och så Alfred Newman som skrev musiken till Svindlande höjder. De var ju de främsta pionjärerna inom filmmusik vid den tiden. Och sen kom vi till 40-talet, big band-eran plus ett krig då. Och filmduken dominerades av swing och jazzmusik. Och exempelvis Duke Ellington, Benny Goodman och Glenn Miller fick plats för att skapa musik. Och vi ska ju nämna här att Trollkarlen från Oz och Singing in the Rain är de helt legendariska som spelades in under det årtiondet. Och Singing in the Rain kom ju inte förrän 1952, men det spelades in under 40-talet. På 1950-talet kan man säga att det vart som en renässans för filmmusiken. Då fick man uppleva fylliga, bombastiska orkesterlåtar med svepande stråkar, stora blåsfanfarer och ungefär den typen av ledmotiv som vi använder idag. Och då har vi ju exempelvis Bernard Herrmann, Resan till jordens medelpunkt. Och Miklos Rocha som skapar musiken till Ben-Hur. Och Dimitri Tomkin som gjorde musiken till Strangers on a Train. Och alla vet ju, eller alla, de flesta vet ju vad det är för filmer och vilken stor musik det är till dem. På 60-talet så avvek man från de här traditionella orkesterbaserade musikspåren när man än en gång började mixtra lite med nya tekniker 40 år efter den första förändringen. Man började blanda in rock- och popmusik som var populärt då. Och vi har exempelvis Henry Mancini. Vet du vem det är?
Henry Mancini, jag tänker bara på Harry Manfredini och det är fel gubbe.
Nej, Henry så. Mancini är han som har skrivit originaltema till Rosa Pantern.
Ja.
Och sen har vi Ennio Morricone som skrev temat till För en handfull dollar och Burt Bacharach, Casino Royale då.
That's some good shit.
Ja, det var liksom början till det vi har idag kan man säga. Mm. Och på 70-talet då kan man säga att det är den definitiva födelsen av den moderna filmmusiken som, ja, det är egentligen det som har blivit standard idag. Och då har vi exempelvis Jerry Goldsmith som tog den absolut första samtida approachen genom de symfoniska elementen och syntljud. Exempel är ju John Williams när han gjorde musiken till Star Wars, Hajen och Superman. Och sen ska vi absolut inte glömma John Carpenter för Halloween då. Jag glömmer inte honom.
Nej, fördelen här är väl liksom som, om man nu tar Carpenter som ett exempel här, är ju i förhållande till hans film där Halloween från 78, är ju att med hjälp av synten så behöver du ju inte den här jätteorkestern, utan som Carpenter, han komponerade ju musiken själv, ja, i stort sett. Och det är ju, ja, plötsligt finns det möjligheter även för den lilla människan att göra en film med ett kick-ass soundtrack.
Ja, och John Carpenter var faktiskt en av de första att använda syntar. Han var lite före sin tid. För på 80-talet så blev det en betydligt större förändring i själva musiken med tanke på att syntarna vart billigare, det blev billigare att spela in och det vart en mer avancerad teknologi helt enkelt.
Men jag tänker bara, 80-talet hade ju bara liksom en enorm, alltså det var ju the sound of the 80s, Alphaville och liksom hela där liksom, ja, syntmattorna därifrån. Så ja, det är inte så märkligt.
Och framförallt så under 80-talet var man mer generös med att ta in populärmusik i soundtracken. Och då kan vi ju ta exempel som What a Feeling från Flashdance 1983. Och nu kommer inte jag ihåg alla exakt radiodänger från 80-talet, men tittar man i filmerna så du kan hitta mycket radio populärt i under 80-talet. Jag tänker på Fame också. De gick ju varma, de låtarna. 90-talet så har vi Hans Zimmer, James Horner, Danny Elfman. Då kommer ju också Lejonkungen och Edward Scissorhands som Zimmer och Elfman var med. Och det här har man liksom tagit ihop den 50-talets bombastiska musik tillsammans med 80-talets syntande. Och framförallt så skrev man låtar speciellt för filmen. Det hade man gjort innan som var instrumentala, men här så tog man in, ja, Disney är ju inte så konstigt för där sjunger de sig igenom halva filmen, men låtarna handlade specifikt om filmen även fast, ja, det var text liksom.
Ja, men det var väl liksom så, The Circle of Life där, som det är väl Elton John som gör den. Nu vart jag osäker, men
jo, det är Elton John. Han gör nästan all musik i Lejonkungen.
Ja, nej, men och det var ju också awesome. Liksom, för då får du ju den kopplingen, liksom populariteten som han för i samarbete med Disney där då. Det var ju en jävligt lyckad kombo.
Definitivt. Men 2000-talet, då kom man ännu en gång tillbaka till den här riktigt episka musiken från 50-talet. Men syntarna fick stiga åt sidan lite grann. Och istället så kan man ju tänka på musikstyckena till Sagan om ringen, Harry Potter och Narnia. Men det är ganska bombastiska arrangemang här som man liksom återvänder till. För det hade man haft, man hade relativt sparsamma arrangemang mellan 60 och 90.
Ja, men och det är ju inte liksom, bara ta en titt på de filmerna och sen kopplingen tillbaka till det bombastiska 50-talet. Jag menar Spartacus, Cleopatra och alla de där liksom matinéfilmerna. Det var ju stora episka filmer då behöver de ett stort episkt soundtrack. Samma med Sagan om ringen. Det, liksom, det går hand i hand. Du kan inte ha Sagan om ringen och ha en fet syntmatta. Det hade säkert varit coolt, men John Carpenter ska inte göra musiken till Sagan om ringen.
Nej, nej, det hade inte passat. Och så då vårat senaste årtionde, 2010. Dels börjar man med de cinematiska universumen, alltså tänker jag Marvel, Iron Man, The Conjuring, Game of Thrones. Och just de här filmerna så har vi de stora, stora kompositörerna. Allan Silvestri, Ramin Djawadi, Ludwig Göransson. Och än idag så skapar ju de musikaliska teman för över fler filmer. Alltså Conjuring har sin stil, Iron Man har sin stil och Game of Thrones har sin stil. Så, men de har ändå som passar sitt universum.
Ja, och det är ju det där, ja, men som så har ju han Ludwig, vad heter han nu?
Göransson.
Ja, men som har gjort musiken till The Mandalorian. Det är ju liksom att hitta det där soundtracket, och The Mandalorian har ju en liten lätt spaghetti-western-stil, och det finns ju lite i The Mandalorian. Och det är ju det som är liksom, som är så fantastiskt med musik. För lyckas få det där att koppla ihop, och då behöver man ju bara trudelutta lite på låten, så vet folk direkt, ah, det är ju den där filmen eller den där serien. Så hepp.
Ja. Och nu på 2020. Nu är vi här i verkligheten. Årets, jag hade säkert kunnat prata en massa om det också. Men vad tror du 2020-talet kommer kunna ge?
Oj, som jag upplever nu så känns det ju lite som att de här gigantiska filmerna, Marvel och superhjältefilmerna, har spelat ut lite sin rätt. De stora episka filmerna börjar tonas ner. Jag upplever att vi har filmer med lite mindre budget som kommer ut just nu. Så, ja.
Ja, men sen har jag några tankar om musik som har, alltså, speciellt med bara skräck att göra. För när ursprunget till skräckmusik, som vi pratade om det innan, vampyrer, monster, spöken, man kan spåra den ända tillbaka till stumfilmen i stort sett. De här spöklika melodierna på piano, man kan ju tänka sig hur de här biografpianisterna hade att göra för att verkligen hålla Nosferatu läskig. Eller så kommer det någon och spelar The Entertainer och gör det till en satir istället. Men en av de mest karaktäristiska egenskaper som jag tycker skräckfilmer har är när man använder de särskilda, alltså speciella ledmotiv som ständigt återkommer. Och där har vi ju exempelvis då Halloween. Så fort Michael Myers är i närheten. Och det här har de ju tagit upp i tv-spel också. Jag tänker när vi spelar Dead by Daylight. Det börjar låsa dunk-dunk-dunk-dunk när mördaren kommer i närheten.
Ja, och där är det ju mer egentligen för att det är musik som kickar igång, så är det ju liksom ett bultande hjärta som intensifieras vart efter mördaren kommer nära. Så där har du ju liksom skapat spänning utan, alltså, ha musik som säger att det ska vara spännande, utan snarare bara anspela på ljud som gör det då spännande. Ett bultande hjärta, liksom, man hörde panikartade andningstagen där liksom, som intensifieras. Då liksom, bara det skapar ju lite spänning.
Precis, så i själva skräckfilmerna kan man säga att tystnaden kan vara lika kraftfull som musiken. Strategisk tystnad tror jag läste med det till. Då bygger man upp en spänning, en känsla av förväntan, och med andra ord släpps vi av mitt i ingenstans i typ vår egen fantasi. Sen när tystnaden har varit ett tag så säger det bara bu! Där har vi våra jump scares.
Ja, men det är uppbyggnaden till en väldigt klassisk jump scare. Och där kan man ju köra den där fake-outen att vi har musiken som stegrar och stegrar och stegrar, men så kommer det ingen jump scare, så blir det tyst istället. Ja.
Och så går det några sekunder och då smäller det.
Ja. Så det är en sån där, när man har sett alldeles för mycket skräckfilm, man har riktat att liksom, nu blir det tyst, ja då är vi sekunder ifrån en jumpscare.
Så att musik som hör till skräckfilmerna är ofta fyllda med dissonans, oroande ljud som inte är vanliga. Jag tänker motorsågsmassaken här. Alltså det skapar ju inte bara att kroppen börjar spänna sig och att man börjar känna efter att nu kommer det snart, nu smäller det snart, utan det är mera en känsla av att här är det något som är fel och det känns konstigt för det är ljud vi inte hör så ofta.
Mm. Ja, men det är liksom, musik kan ju verkligen göra så mycket. Motorsåg är ett väldigt bra exempel på där Motorsågsmassaken har ju inget soundtrack, utan den har ju snarare ljud till sig och liksom som är obehagliga, olustiga. Det är ju det som kanske är tjusningen med en skräckfilm, att det är den bland de få genrer förutom kanske arthouse då som kan komma undan med att ha ett oharmoniskt ljud, för att det kan skapa en känsla utav liksom obehag och irritation. Och det kan liksom, ja, det funkar inte i Sagan om ringen. Där måste vi ha ett specifikt sound.
Exakt. Men så som nu senare då, det blir moderna innovationer som man benämner det, är att man utvidgar ljudpaletten när vart efter det kommer fram alltså ovanliga instrument. Så ja, men vi har exempelvis Get Out från 2017, Hereditary från 2018. De har ju ganska innovativ musik. Plus att musiken de har förstärker liksom både särskilt de övernaturliga elementen. Och sammanfattningsvis kan man ju säga att musiken i skräckfilmer ska ha kraften att föra oss in i en värld av skräck och spänning. Och genom åren så har det varit kompositörer som har, alltså de har fått hitta på instrument, de har fått hitta något sätt att göra ljud för att få till något med annorlunda och med en dissonans som ingen känner till. Och då jag återkommer till Motorsågsmassaken, en sån enkel sak som bara en, var det en ostämd fiol eller vad det nu var de använde?
De har ju så mycket grejer i den att som är värt att notera, framförallt när liksom ljudfilmen vart ett faktum, är ju att du måste ju ha ett ljud för allting. Det behövde du ju inte innan. Exempelvis, du måste ju ha hur ett pistolskott låter. Och ett pistolskott låter inte samma sak som ett gevärsskott, så då måste vi ju ha det. Hur låter det när hästar galopperar, liksom kloppandet? Och hur låter det när hästar rider på sand? Hur låter det när hästar rider på asfalt? Hur låter det när hästar rider på och så vidare, i vatten och så vidare och så vidare. Och det är där liksom att hitta ljuden och skapa soundtracken, exempelvis. Hur låter det när Michael Myers stöter kniven i en kropp? Hur får du det ljudet? Det har ju varit väldigt mycket hugga knivar i vattenmeloner och sådana saker. Och där kan jag ju tipsa om en fantastisk film som heter då The Barbarian Sound Studio från 2012 är det väl. Som handlar just om en man då som ska göra ljudeffekterna till en jallofilm. Och då ska han ju hitta liksom, hur låter det när man drar någon i håret? Ja, då står han där och drar blasten utav reddissor och liknande. Hur låter det när någon får skallen krossad? Står han där klafsar med innanmätet på en vattenmelon med en hammare och sådana saker. En sån fånig detalj som en återkoppling till förra Evil Dead Rise. När hon, morsan där, biter ögat utav den här mannen och spottar ut den. När hon biter, då är det faktiskt ljudet utav Bruce Campbell som biter i ett äpple. Där och då. Så det är också värt att notera just när det är som man snackar alltså musik eller ljud i film. Man var ju tvungen att uppfinna liksom alla ljuden. Det är där man ska komma ihåg. Det är så otroligt jävla mycket som måste läggas in, för den här boom-miken, den tar inte upp så mycket, utan det är exempelvis ja, men prasslet från papperspåsen som karaktären har med sig från matvarubutiken. Det måste läggas in. Stegen från fötterna, från skorna, allt. Det är så otroligt jävla mycket, så det är ju en jättegenre i sig. Ja, kära värld.
Ja, men det är mina tankar och fakta som jag har läst mig till om just musik i film och historien kring det.
Ja, tackar vi så mycket för en liten snabb resa genom musikfilmshistorien.
Ja, den är, alltså det finns ju säkert 1000 gånger mer under varje årtionde, för det var en del jag kunde tycka saknas. Jag menar 50-60-talen när alla musikaler kom. Jag menar, undrar hur många musikalfilmer Gene Kelly spelade in under dem. Jag har 11 i en box här hemma. Så är liksom allt från Anchors Away till Singing in the Rain. Så, ja.
Men så är det att med det här, men det är bara en ytskrapning. Men det är ändå så att ha ett litet tema, och nu var det tema musik i film. Ja. För det hade du på din gästföreläsning. Exakt. Back in the days.
Exakt.
Mm-hmm.
Nåväl, nåväl. Då ska vi ta oss över på en gång och snurra in på dagens film. Den heter Battleground och är en del av antologiserien Nightmares and Dreamscapes. Jag spelar en trailer som hör till hela Nightmares and Dreamscapes-boxen.
He brought you the Green Mile. The Shawshank Redemption. And The Shining. Now, from the incredible mind of Stephen King, journey to a place where reality stops.
It's like the town in the Twilight Zone.
And imagination begins. 8 mind-bending stories. A 4-week television event.
I won't do another stretch. You get out this time, you stay out.
Don't make me do it!
4 hours ago, I killed my brother.
If you think your dreams are disturbing, imagine the nightmares of Stephen King.
What are you, some sort of a horror movie guy?
Nope, Clyde, I'm a literary guy.
Nightmares and Dreamscapes from the stories of Stephen King. July, only on TNT.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I Dallas bryter yrkesmördaren Jason Renshaw sig in på leksaksföretagets huvudkontor och dödar Hans Morris, tillverkare och ägare av företaget. Han återvänder till sin lyxiga lägenhet i San Francisco och senare får han ett paket med leksaker som inkluderar soldater, helikoptrar och tunga vapen. Och plötsligt blir han attackerad. Det är plotten till Battleground som är en del av Nightmares and Dreamscapes från 2006. Baserade på en historia av Stephen King.
Mm-hmm. Och i vanliga fall så brukar jag alltid få frågan här, hur kommer det sig att du valde den här filmen? För det är ju egentligen inte jag som har valt till själva studiecirkeln. Men den här gången får jag äntligen vända tillbaka här. För jag tror att det var du som höll i det här. Hur kommer det sig att du valde Battlegrounds från Nightmares and Dreamscapes?
Jo, när jag skulle prata om just film i, eller film, musik i film, så då ville jag hitta en film som dels var en skräckfilm, den skulle vara relativt modern och den skulle vara helt stum. För Battleground är nämligen nästintill helt stum. Jag tror de säger typ 10 ord i början.
Nej, jag tror jag såg den nyligen här. Det enda gången vi har eventuell dialog, det är när han är på flygplatsen och man hör någon liksom så speakerröst som ropar ut någonting om någon gate. Men det är lite så här snobben, ni vet den tecknade serien Snobben, när de vuxna pratar i telefon. Det är bara...
Ja.
Utöver det så finns det ingen dialog mer än skrik och grymtningar i den här filmen.
Exakt. Hela filmen är liksom baserad på musiken, och sen är den baserad på hans Jason Renshaw som han heter, på hans grymtanden och skrikanden. Man hör Hans Morris säga "Wah!" typ i början. Det var vad som kommer i ljudväg. Och jag tyckte det passade så himla bra, eftersom man ska i stort sett, vi kommer väl till det sen. Man ska ju visualisera ett krig i stort sett utan att ha någon form av ljud eller någon form av dialog, skulle jag säga.
Det är en del i charmen med det här avsnittet, just att den inte har någon dialog. Och märkligt, alltså den är ungefär en timme lång, det här avsnittet, och aldrig, det är bara en enda gång jag tycker liksom den här ordlösa kommunikationen blir konstig, och det är när han sitter på flygplanet och den här kvinnan sitter bredvid honom, då blir det märkligt. Men utöver det så behövs det inte, i och med att han bor ensam. Och jag gillar verkligen att de inte, alltså filmskaparna här, att han liksom inte ens, när galenskapen börjar i lägenheten, liksom att karaktären skulle börja prata liksom för att liksom lugna ner sig själv, liksom "this is not happening, call yourself down", liksom, och det, eller att han börjar skrika på leksakerna eller något sånt där, "you think you're so tough", nej, han förblir tyst hela tiden, och det är en del i det här, alltså avsnittets fantastiska charm. Så det är väldigt kul just att du valde det här avsnittet, för det så tänker jag att när det kommer till Stephen King, just den här Nightmares and Dreamscapes tv-serien, tror jag inte riktigt är någon som alla riktigt känner till och har koll på. För jag tänker sätta, göra mitt stake här, att just den här tv-serien är nog bland de bästa filmatiseringar utav Stephen King verk. Och nu är det i stort sett, alla är ju från hans, alltså filmatiseringar av hans kortnoveller. Men det är osedvanligt bra, det har så otroligt liksom träffsäker Stephen King-ton till sig. Och av just i den här samlingen antologier så är ju Battlegrounds det avsnittet som sticker ut extra mycket i en ansamling korta berättelser som redan är jävligt bra, så är den här lite bättre ändå.
Men jag gillar hela Nightmares and Dreamscapes egentligen. Jag menar, en av de här avsnitten som jag trodde var baserat på King själv, när en författare har förlorat sin son och går in i en värld som inte är hans. Och det verkade vara någon form av masspsykos. För när jag läst på nätet så är inte jag den enda som trodde det.
Nej, Kings alla barn lever.
Ja, precis. Hans son har väl precis skrivit en bok. Eller han skriver väl böcker överhuvudtaget.
Ja, det är Joe Hill där. Han har skrivit ett x antal böcker. Han kommer ta vid när pappa, vad heter det, lägger skrivmaskinen på manteln där då. Då är det Joe Hill som är det nästa Stephen King. Det har han redan sett till.
Ja, det vore kul. Men jag hade så... Det blev verkligen den här filmen för att den var stum. Den var så himla beroende av sin musik. Och jag tyckte om alltså handlingen överhuvudtaget. Plus tanken på den.
Och det är också bakgrundshistorien till den här är ju att det här är också en av Stephen Kings absolut första. Det här är ju innan han får sitt genombrott med Carrie. Utan det här är ju verkligen från hans fattiga dagar då han liksom skrev korta liksom små noveller. Den här är liksom Battlegrounds 7 sidor lång. Och jag för mig, den som han sålde det till, det var Playboy. Eller Penthouse, någon av, ja, en porrtidning, rätt och slett.
Men jag läser den bara för artiklarna.
Sen har ju den kommit tillbaka i och hamnat i ja, alltså novellsamling då. Lite lustigt nog så är just Battleground inte med i novellsamlingen Nightmares and Dreamscapes, utan den är med i Skeleton Crew. Men i filmatiseringen utav Nightmares and Dreamscape så var den här för bra då, så man plockade in den här också. Nej men det, alltså konceptet är ju enormt pajigt egentligen, för det handlar om en man som strider mot de här arméleksakerna. Men det är gjort på en väldigt seriös nivå. Och det tror jag väldigt mycket beror nog på exempelvis William Hurt, en sån riktig alltså A-listad skådespelare som spelar den här mannen då. Den här lönnmördaren som blir ansatt ut av leksakerna här sen. Och det funkar. Och sen är det också liksom hur de har filmat leksakerna är också ganska kul, för det är väldigt lite CGI i den här. Det är väldigt mycket praktiska effekter och så då filmat med lite hjälp av green screen och på lite smarta sätt. Så ja, hej hopp. Det här avsnittet är ett treat, kan jag avslöja.
Ja. Oj, jag måste bara ta en slurk kaffe här. När jag tänker på just den här filmen så har vi ju inte så mycket, vi har inte så mycket karaktärer att prata om, för vi har bara en och det är mördaren.
Ja, pyttelite har vi om han leksaksmakaren där då.
Exakt.
Morris där då. Men liksom, han är ju liksom uppsett upp som någon, alltså det är mycket liksom egentligen som man börjar liksom ställa lite frågetecken om man börjar tänka lite kring varför skickas en lönnmördare till att mörda en leksakstillverkare. Vi får ingen förklaring till varför. Jag antar att det är någon ekonomisk deal här, någon som vill utmanövrera honom.
Frågan är om han har haft skulder till typ maffian eller att han inte vill betala beskyddarpengar eller något sånt där.
Jag tror det är någon som musklar sig in här, för jag tänker det finns ju lite kicklande undertoner i det, för eftersom att leksakerna kommer ju här för att hämnas honom. Så vi har ju en övernaturlig twist här. Och det finns ju också starka indikationer på att det är den här leksakstillverkarens mamma som är den som skickar leksakerna. Så då får ju mig undra att liksom tas han ut för att de med hjälp av magi har gjort sig till en sån otroligt liksom powerhouse. Finns det, är de som har anlitat lönnmördarna, är det också något magiskt där? Är det lite Silver Shamrock här? Offra alla barnen vid Halloween här. Nej men man kan ju bara liksom fundera liksom. Det finns ju något form av övernaturligt här, helt klart. Men
Silver Shamrock.
Men för han leksakstillverkaren där, vi har ju så otroligt lite, men liksom, vi ser ju han, det är ju sent på natten, och så går han ju omkring och så tittar han liksom på sina leksaker där som står i det här lagret. Och han tittar liksom lite drömskt på dem, ungefär som att oh, det, men man ska få någon bild över att han är så otroligt godhjärtad, den här mannen som brinner och känner så för sina leksaker, eller kanske den glädjen som de ger alla tomten i Nordpolen där. För att då ställa stå i kontrast till att han, eller för att mordet på honom verkligen är mordet på en oskyldig människa. Det är inte liksom mordet på en jävla otäck liksom pedofilgubbe som använder leksaker för att locka till sig barn. Utan jag får känslan över att man försöker göra honom liksom oskuldsfull på något vis och vänster. Men då har vi ju våra mördare som vi spenderar majoriteten av tiden till. Och han är ju ett riktigt jävla badass här i början. Riktigt så infiltrerar ju den här leksaksfabriken alla James Bond. Med liksom söver vad heter det, säkerhetsvakterna där med en liten fräslig dartpistol som han skjuter sövpilar i halsen på dem och sätter upp lite booby traps för att lyckas få dem att öppna säkerhetsdörrar så han kan slinka in.
Han avled faktiskt, han som spelar
William Hurt,
glömmerna. Ja, han avled förra året i cancer.
Åh. Själva karaktären Hurt, alltså jag tycker ju, eller skådespelaren heter Hurt, karaktären heter Renshaw. Även om karaktären aldrig säger någonting så tycker jag att vi får ganska mycket av hans personlighet ändå. För jag tänker, vi får ju, han är ju mördare bevisligen, han mördar folk för betalning. Och det är en ganska kall jävel ändå.
Som tjänar ganska bra med stålar, måste jag säga.
Ja, det gör det. Och han är duktig på det han gör. Jag för mig att i Stephen Kings kort novell så är det något sånt där att han mördar bara 2 gånger om året. Han är så exklusiv och bra. Så han kan ta så jävla bra betalt för det också. Så han arbetar bara 2 gånger om året och sen cashar han in på det.
Förmodligen.
Ja, men så får vi ju också se den här lägenheten. Han har ju något penthouse i San Francisco där då. Och det är ju ganska sterilt. Det är väldigt mycket alltså, det är ganska avskalat tycker jag. Men det är också liksom väldigt neat allting. Och jag tycker liksom, jag får en bild av honom som att allting har sin plats, allt ska vara där det är, för då har han liksom 100% koll. Så han har liksom, han är en människa med ett enormt kontrollbehov, och det skvallrar väl lite om att han kanske är så bra i sin lönnmördarbransch, för när han får ett kontrakt, eller när han tar ett kontrakt, då gör han en jävla massa research. Så att han liksom kan göra det här mordet på det bästa tänkbara sätt. Så att han verkligen kommer undan. Och vi förstår ju också, för han har ju ett troféskåp. Det tyckte jag var en nice detalj. För han tar ju med sig en sån här uppvridbar typ ballerina som spelar lite musik och snurrar runt från den här leksakstillverkaren. Och den ställer han ju ett skåp, och i det skåpet så står det ju liksom, ja men en brevpress, en ikon på Jesus, en brevkniv, alltså något som han har bara tagit, en alldaglig grej. Och det förstår man, det är ju liksom någon memorabilia från ett mordoffer som han har tagit.
Han verkar ha så här som alla andra mördare, att han tar troféer.
Ja, han verkar göra det i alla fall. Men så folk, så känns att han måste ju vara enormt jävla ensam, den här människan. För det sitter ju det finns inga bilder på några nära och kära. Han drar inte igång någon klassisk musik, utan han sitter där och liksom har sitt funktionella högteknologiska hem och liksom, ja, han tar sig ett glas vin, det noterade jag. Och han har den här vad heter det, poolen som liksom går från insidan till huset till utsidan på huset.
Det var jättepopulärt ett tag.
Jag var ju där. Men jag tänker liksom, det vad den här människan gör för att underhålla sig. Jag tror liksom, det här är inte en människa som är ute och partypartajar mellan morden. Han sticker inte ut på krogen och slår runt på någon exklusiv maffiakrog eller något sånt där. Jag får känslan av att den här människan går omkring och så går han och kanske äter på dyra restauranger. Köper sig en fräslig, liksom fin klocka. Ha märkeskläder eller något sånt där. Det är den bilden jag får av honom. Det är liksom en otroligt kontrollerad, fyrkantig människa som lever sitt liksom inrutade liv här. Och det är därför liksom det blir ganska kul kontrast, för hans lägenhet blir ju The Battlegrounds. Det är ju kaos kvar av lägenheten när det här lilla äventyret är slut.
Vad jag gärna vill diskutera, det är hans sinnesstämning när han kommer. Alltså, han ser inte ut att ens tycka om att komma hem.
Nej, alltså, det här, jag vet liksom inte, det är en människa som inte lever. Det är svårt att, varför gör den här människan som han gör? Han verkar inte ta glädje i någonting överhuvudtaget. Eventuellt kanske när han utför mordet där, när han bryter sig in, det är då han kanske lever upp. Sen lever han liksom bara i någon form av förväntan liksom inför nästa mord som han ska göra. För det är en väldigt kall och karg människa som jag upplever honom.
Nåväl, platsen är ju lite svår att diskutera eftersom vi är bara i hans lägenhet hela tiden. Men jag måste säga att den är ganska saftigt påkostad överhuvudtaget. Är det en takvåning? En gissning, hur mycket tjänar han på ett mord?
Det måste vara en miljon när den här människan hovar in ändå. För det känns liksom som... Det känns som att pengar är inte ett problem för den här människan. Men det känns också när man ser hans lägenhet att han har inte inrett den för att han kanske liksom har sånt sinne för mode, utan det är snarare som att det känns som att det här är det senaste sen ett halvår från nu när liksom, eller ett år från nu när liksom modet har förändrats, ja, då kommer han också att låta det förändras bara för att. Men han väldigt liksom passivt bara låter liksom, det ska vara det nyaste och det finaste, men han känner ingenting för det. Det finns liksom ingen glädje, som jag tolkar det. Det finns en, det är det jag får känslan av, att det finns en enorm tomhet hos den här människan. Och hans lägenhet skvallrar också lite om det, för allt går ju liksom i färger. Det är grått, det är vitt och det är svart. Det är de färger som finns i lägenheten, och det är liksom allt, det är väldigt släta väggar, det är blanka ytor, det är polerat, det är, ja, stilrent precis allting, ungefär som att vi är liksom en klinisk ren operationssal ungefär.
Yes. Men då kommer vi faktiskt till hotet. Och jag kan ju... Det här är det absolut häftigaste hotet i någon film, skulle jag säga. Och hotet, det består ju i hans lilla paket där. Jag skulle säga att det är lite... Det är gjort med glimten i ögat, det här hotet. Liksom en riktig payback. Kan du förklara vad hotet består av?
Ja, men det är ju gröna leksaksarmégubbar som man lekte med när man var barn. För han får ju ett paket där skickat till sig som står utanför hans lägenhetsdörr. Som han öppnar med största försiktighet, för han är ju paranoid den här gubben. Och det är då han känner igen handstilen. Påminner ju honom om leksakstillverkarens mammas handstil som man läser där på det här fotot. Men alltså det är ju de här gröna plastgubbarna som kommer till liv och attackerar honom om och om och om igen. Men de är ju liksom lilleputtar, så han är ju Godzilla stor i deras jämförelse. Men de gör ju skada. Och det är verkligen så här death by a thousand needles liksom. Han nöts ju ner. Liksom de här små liksom, visst de står ju och skjuter på honom med automat eld, men det blir liksom som myggstick, men det är liksom det är 100 myggstick på liksom 10 sekunder. Ah, det gör ju ganska ont. Och sen attackerar de ju honom med artillerield och det smäller ju lite mer. De spränger ju knät på han exempelvis. Och det är liksom när det börjar ju skada och något, de attackerar ju honom med helikoptrar också. Och där verkar det som att de far förbi och liksom skär han med rotorbladen.
Ja, herregud.
Och det gjorde faktiskt genuint, för han tvättar sina händer, han retirerar ju in i badrummet. Och där tvättar han ju händerna. Och då ser man ju, där är make-upen jäkligt bra. För där kan man verkligen se att det finns djup i såren när han tvättar rent dem. Och det gör ont. Men det är ju verkligen en eskalering. Alltså det som börjar liksom kanske lite mer så, oh, de här myggsticken. Sen är det liksom mer stick, ner stick. Och det är liksom det är en eskalering från den här människan som är så van vid att ha allt på sin plats, allt är under kontroll, till och med att han tappar kontrollen och i slutändan liksom nöts ner långsamt men säkert. Och jag tänker liksom, det blir ju den här blodförlusten, alltså han blir successivt svagare och svagare, för leksakerna i sig, alltså en liten grön gubbe. Det känns ju inte som att det är så farligt, men det är ju liksom de här liksom nålsticken mot härden om och om och om och om och om igen. Det tar liksom inte slut. Förr eller senare går han i backen. Det är det jag gillar, den här eskaleringen.
Ja, det går verkligen upp, 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 upp.
Mm-hmm. Ja, kära. Sen kommer det ju en ganska kul twist, eller en liten knorr. Som sig bör alla Tales from the Crypt liknande.
Alla Stephen King.
Ja, här har man har ju tweakat lite såklart för att det ska bli mer filmvänligt. Men det är ju, han lyckas ju besegra de här gubbarna, armégubbarna, efter mycket om och men, och tror ju sig att han har klarat det här. Men han har ju inte riktigt kollat noga på boxen, för det står ju att det finns ju en överraskning.
Mm.
I den. Det finns en G.I. Joe typ där. En lite större leksak, typ The Commando, typ Rambo-liknande figur.
Ja, han ser verkligen ut som Rambo, ja. Där också.
Och han är ju, och det för mig vart ju det symbolik, för det är ju den som han kommer clasha med i slutet. Och då han åker som på mest stryk dessutom. För de andra är ju verkligen liksom armégubbar som försöker med någon form av strategi och liksom skjuter artilleri, eld och understöd och sådana saker. Men den här Rambo-leksaken är ju liksom, ja, Rambo, om man tar det, han är ju the ultimate killing machine. Han är ju liksom den värsta, liksom den bästa mördaren i Viet Cong där, som, eller i Afghanistan när han är där. Eller Burma är han väl också i fjärde filmen där. För det blir verkligen liksom, för det, nu står han inför en dockan då, en professionell mördare, precis som han själv är en professionell mördare. Och det verkar ju också som att den här Rambo-dockan har ju en plan, precis som han har haft en plan när han mördade, vad heter det, leksakstillverkan där. Så liksom han blir ju fast i en hiss där i slutet. Och det visar ju sig, som jag tolkar det, så är ju liksom den plan den här Rambo-dockan har, liksom att tvinga in honom i ett trångt utrymme. Och så är han fast i fällan där.
Ja, men den har en väldigt bra twist tack vare att liksom The Toys Fights Back. Det är underhållande och sen samtidigt hans tankar när han ska göra motstånd mot de här små, han tar sin pistol och skjuter.
Ja, enklast hade
det är så himla amerikanskt.
Jo, enklast hade det bara Godzilla stompar dem till döds, kan jag tänka mig. Men sen finns det också den här aspekten när han är verkligen nära slutet där, när han känner att han måste retirera han liksom, innan han går in i hissen. Då ser man, han tar ju med sig någon sån här magnet som sitter på kylskåpet där det står liksom in emergency, call 911. Han kan ju inte riktigt, han har inte kunnat göra det, för han är ju en mördare, han vill inte ha dit polisen som börjar undersöka. Han har ett kabinett fullt med, vad heter det, troféer från hans tidigare mordoffer. Så liksom, ja. Så kan man ju undra liksom att grannarna inte har reagerat eftersom att ha utbrutit krig in i hans lägenhet. Jag tänkte att någon annan kanske borde larma portvakten där eller något sånt.
Tydligen så händer ju inte det med andra ord.
Nej, men så kan man ju höra till han, slutet är ju den här roliga knorren i det här. För han lyckas ju faktiskt få övertaget på den här Rambodockan. Men det visar ju sig att det är ju för intet. För det fanns ju även också med en kärnvapenspets i den här leksakslådan. Då leksaker och saker är ju scalat här nu till leksaksnivå. Men liksom så att det gör ju, så vi snackar ju inte att San Francisco liksom levlas med backen. Men det är liksom leksakernas motsvarighet då till en atombomb. Och det räcker gott och väl för att spränga han i 1000 små bitar.
Definitivt, definitivt.
Ja, kära någon. Nej, men jag gillar den här, och jag gillar också att det är det här väldigt Stephen King-eska. Alltså, någonstans känner jag att jag lär känna den här märkliga mannen, den här mördaren. Trots att jag liksom inte har någon dialog överhuvudtaget, men jag får liksom bara visuellt storytelling här. Så, ja. Och det finns också just det här att samtidigt som jag tycker det gör ont, för han, liksom, han åker ju på så jävla mycket däng, så gör det inte så mycket, för det är en mördare jag följer. Jag har redan liksom fått se han liksom mörda en oskyldig man som inte kunde försvara sig. Så någonstans så känns liksom våldet han utsätts för, det känns rättvist på något vis och vänster. Jag sörjer inte hans frånfälle direkt. Men jag känner också att det är i det här formatet, de här dryga 50 minuterna, som man kan göra en sån här adaption. För att göra en lång film på typ 1,5 timme, nej, det hade inte funkat. Då hade det blivit för länge.
Ja, då hade det krävt så mycket mera runt om. För då behöver man, hade de gjort det till en full film, då kan jag tänka mig att orsaken till mordet, hur han tog sig till själva fabriken, inte bara när han tar sig in i fabriken, utan han kanske får mordet av Pelle mördar och säger, här, gå och mörda min rival leksaks Bertil, och så då får man se hur han ska, att han ska motivera varför han behöver dö, och sen ska han ta sig dit, och det skulle bli så många omvägar mot vad det blir här, så liksom bara bang, krig mot leksaksfigurer.
Man skulle behöva flasha ut det mycket mer då, som kanske, ja, men att leksakerna inte bara hämnas ihjäl han, utan också hämnas ihjäl hans uppdragsgivare, och kanske få en förklaring till vad mammans magiska krafter som satte liv i leksakerna kommer ifrån och sådana saker. Men nu får vi inte det, ja, i den här filmen, och det tycker jag är till dess fördel.
Ja, men jag menar, kommer det då någon som bara, nej men fan, vi ska fucka ut totalt och gör alla leksaker till en stor jäkla zombie-invasion av små leksaksoldater? Nej. Det funkar inte så.
Ja, det jag gillar också att liksom, när det kommer till leksaker som attackerar människor på film, då är ju leksakerna Jag menar, onda dockan, Puppet Master, Dolly Dearest. Dockan är ju alltid ondskefull, eller leksakerna är ondskefulla. Här är de ju inte där, här är de ju som någon form av hämnare. För att hämnas en orättvisa som har skett ändå. Så här är ju dockorna inte onda för ovanlighetens skull. Utan de är ju faktiskt the good guys som hämnas ett mord som har skett här.
Exakt. Så tror du att det finns en häxa i bakgrunden på det här?
Den är ju så otroligt diffus. Men jag tror ju att hans, den här leksakstillverkarens mamma, har något med saken att göra. Hon har ju, men så vill jag ju också veta hur visste hon att det var han som mördade hennes son där. Då får vi ju heller ingen vettig förklaring på. Och det gör ingenting. Alltså det finns något övernaturligt. Leksakerna får ju bevisligen liv och ger efter honom. Och de ger efter bara honom, för det här är inte så modiska leksaker som ska mörda alla i huset, utan de är guidade missiler för att ge efter just den här fan.
Bokstavligt talat i slutet.
Ja, bokstavligt i slutet. Och jag gillar att jag inte får en vettig förklaring. Jag behöver inte det. Det här är egentligen bara en man inlåst i sin högteknologiska lägenhet som slåss mot gröna små leksakssoldater.
Okej, vad tycker du var bäst i hela filmen?
Ja, men det är svårt att säga något enskilt, för liksom hela den här är, alltså i sin helhet, ett otroligt välgjort verk. Men om jag ska säga något som är det absolut bästa, det är då William Hurt som lönnmördaren, som bär verkligen den här rollen med att just då ha en ordlös kommunikation, och jag ändå så kan få in ett visst djup i den här karaktären, trots att jag liksom inte får lära känna han i dialog överhuvudtaget. Så jag tror liksom hans skådespel i den här, ja, väldigt seriösa skådespel dessutom, i en, gör att den här eleverar på ett sätt som annars skulle kunna göra den här mycket, mycket pajigare. Och ja, nej, den lyckas slå en märklig ton utav seriositet i ett väldigt oseriöst koncept. Så jag tänker säga att det är William Hurt som är det som får det här att sticka ut enormt.
Jag skulle säga att alltså filmen, det är ingen dialog, inga reklamavbrott. Kan det bli mycket bättre? Det var en liten rubrik jag läste. Och jag måste säga att det här är en av de bästa tv-adaptionerna av Stephen King ever. Det här hör till de topp tre för mig. Nu har ju William Hurt åldrats i den här serien, men jag tycker ändå att han passar så himla bra. Han är en ensam, härdad yrkesmördare. Och jag menar, han måste överlista de här små gröna gubbarna. Och han förlorar. Och då liksom, men om man säger så här, jag skulle gärna se att det fanns flera serier som den här. Tyvärr kan vi inte få med Hurt längre, men vi får ju tacka för Stephen King för att han skriver så pass bra böcker som gör att vi får den här typen av småfilmer att titta på. Det har varit ett kort avsnitt idag. Jag tänkte fråga dig om du har gjort något Bechdel-test, men det är lite svårt.
Alltså, frågan är ju tre. Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Och två, möter de någonsin varandra? Tre, om de gör det, pratar de om någonting annat än män? Det här är då första gången vi har en film eller ja, en del i en antologi här då, som inte ens klarar av fråga nummer ett, för det finns inte ens en namngiven kvinnlig karaktär med här. Det finns kvinnan som sitter bredvid honom på, vad heter det, flygplanet, och så finns det hon receptionisten där.
Mors. De är namngivna Beautiful Passenger, ja. Front Desk Clerk.
Den enda som har ett namn, det är väl mamman där då.
Nej, Hans Morris's mother är hon skriven.
Ja, men det är ju Mrs. Morris då, om inte annat. Men nej, det krävs ju två, och det har vi inte ens i den här. Så Battlegrounds for Nightmares and Dreamscapes klarar inte Bechdel-testet, men blir unik på det sättet att den klarar den inte ens på första frågan.
Ja, jag tänker inte ens tuta för den. Men det visste vi från början. Det här är i stort sett en enmanna film. Det är William Hurt som gör hela filmen. Men om du som lyssnare då tycker att vi ska se en annan kortfilm, en långfilm, eller bara vill säga hej, så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten, är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, vad bjuder du på nästa gång? Eller vi, rättare sagt.
Nu fortsätter vi The Year of the Shark här, måste vi fortsätta nu. Och då kommer vi göra det med en double bill, eftersom att det här är filmer som är lite av samma typ som då vår gode vän Hoff från podden som, eller var det Niklas? Någon av de där fnissnissarna från podden som fruktade solnedgången kläckte ju ut att vi skulle se då Sand Shark och Snow Shark. Eller, och Snow Shark är väl mer kanske känd då som Avalanche Shark. Så nu tar vi oss en titt på riktigt pajiga och lökiga filmer här.
Så jag, båda de finns på Amazon Prime.
Ja, det kan jag tänka
och
mig.
Och i min DVD-hylla. Men det som sagt, det har varit ett kortare avsnitt idag. Och det gör inget, för jag känner att min röst börjar säga goodbye. Så vi har väl inte så jättemycket kvar att säga. Mer än att jag heter Patrik.
Och jag heter Fredrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln.
FPN Productions.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.